lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Det är nu dags för den 82:a psalmen. Och när vi vandrar genom den så förstår vi att alla psalmer behövde inte innehålla lov och tack till Gud. Utan en andlig sång kan också vara en förmaning och en varning. Hur viktigt är det väl inte att vi har både pastorer, evangelister och sångare som inte bara säger sitt ja till sanningen, men som också vågar säga ett klart och tydligt nej till lögnen. I Petrus första brev, kapitel 4, vers 14-17 står det: Saliga är ni när ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller en tjuv, förbrytare eller försingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder evangelium? I den 82:a psalmen handlar det om när Kristus återkommer för att döma levande och döda. När tiden är inne för domen så säger Guds ord att domen ska börja med Guds hus. Gud kommer att döma orättfärdiga ledare i Guds församling, liksom han ska döma politiker och regenter för hur de har förvaltat sitt ämbete och hur de har utövat sin makt. Och det gäller alla former för ledarskap och myndighet. Vi läser Psaltaren 82, vers 1. En psalm av Asaf. Gud står i Guds församling. Mitt ibland gudarna håller han dom. Och den som på ett eller annat sätt har ledaransvar i församlingen måste komma ihåg att han en dag ska avlägga räkenskap inför överherden. Gud står mitt i Guds församling, och det finns inget, absolut inget, som undgår hans blick. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Mitt ibland gudarna håller han dom. Asaf talar osminkat och rakt på sak. Den som i Guds namn har en auktoritet och ett ledaransvar står själv ansvarig inför Gud. Och när det gällde både församlingsledare och regenter i vår värld så har en av våra kyrkofäder sagt: De borde inse och förstå att de är inte satta över stockar och stenar, inte heller över svin och hundar, utan över Guds församling. Och därför borde de akta sig så att de inte genom sin orättvisa kommer att handla mot Gud själv. Men det är inte bara äldste och ledare i församlingen som kommer att ställas till svars, men också den som betrotts med juridiskt ansvar och makt står till sist ansvariga inför Gud. Vi läser vers 2. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga, Sela? Här talar han till sådana som på ett eller annat sätt har missbrukat sin makt och ställning genom att ursäkta orätten. Ja, de har inte bara ursäktat orätten, men de har också dömt till det ogudaktigas fördel. Och genom sina orätta domar har de ju styrkt modet hos dem som gör orätt. Och Herren säger genom profeten Jeremia kapitel 23, verserna 14 och 15. Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. De lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Det styrker modet hos dem som gör ont så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Därför säger Herren Sebaot så om profeterna. Se, jag ska ge dem malört att äta och gift att dricka. Ty från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Det säger oss att kyrkans eller församlingens förfall, det kommer inte utifrån men inifrån. Herdarna för dem vilse. Vi läser Psaltaren 82, vers 3 och 4. Skaffa den arme och faderlöse rätt. Ge den betryckte och utblottade rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det finns väl knappast något som är en bättre test på en domares rättrådighet än fattiga, okända, nödställda och invandrare. För det är den inflytelserikes uppgift och skyldighet att ta sig an det hjälplösa och svaga och att ge den betryckte och utblottade rättvisa. Elisabeth Elliot sa: Guds vilja är inte något du placerar på ditt liv. Det är en kurs du följer. För antingen så följer du efter Guds son, eller också kapitulerar du för de principer som styr resten av världen. Det är inte ledare med välmaskerad stolthet som bara strävar efter egen tillfredsställelse Guds församling behöver idag. Ledare som använder sina ställningar till att bygga upp sin egen lilla verksamhet av både makt och försörjning är väl den största olycka en församling kan råka ut för. Och sådana politiker är den värsta olycka ett samhälle kan råka ut för. Låt oss be om både politiker och församlingsledare som inte först och främst ger folk det de vill ha, men är redo att förmedla sanningen så som Gud har uppenbarat den i sitt ord. Människor som är mera upptagna av att vara trofasta i sin uppgift än av personlig vinning. I femte Mosebok 1, vers 17 står det: Ni ska inte ha anseende till personen när ni dömer, utan höra den ringe såväl som den höge. Ni ska inte frukta för någon människa, ty domen hör Gud till. Psalmisten säger: Skaffa den arme och faderlöse rätt. Ge den betryckte och utblottade rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Vi läser i Psaltaren 82, vers 5. De vet ingenting och har inget förstånd. De vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. De vet ingenting och har inget förstånd. Det vill säga, de har inte respekt för den lag som skulle vara ett ljus på deras väg. och de vill inte heller låta sig rättledas av Guds heliga ord och vilja, utan de svarar som det står i profeten Jeremia bok, kapitel 18 och vers 12. Du bemödar dig förgäves. Vi vill följa våra egna tankar och var och en vill handla efter sitt eget onda, hårda hjärta. De vandrar i mörker. Det vill säga, de glömmer det ansvar som vilar på dem och glömmer den dom som väntar dem och som de inte kan undfly. Jordens alla grundvalar vacklar. Ja, det ska vara säkert. Hela vår värld vacklar idag. Blinda leder blinda. Och gång på gång görs nya avslöjanden när det gäller våra förtroendevalda och ledande. Fusk och personlig vinning präglar vår tid. Rättigheter och krav, det är ord som badar i strålkastarljus, medan ord som plikt och skyldighet har hamnat mera i skuggan. O alla dessa som kallar sig upplysta, men vandrar i mörker. För när ledare försummar sina plikter och skyldigheter, så får det senare konsekvenser för hela samhällsgemenskapen. Jordens grundvalar vacklar. Vi läser Psaltaren 82, vers 6 och 7. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Vad betyder det när han säger ni är gudar? Herren Jesus citerade denna vers när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi eftersom han hade gjort sig själv till Gud. Vi läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 10, verserna 33 till och med 37. Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Jesus svarade dem, står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göras om intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen, du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar, så tro mig inte. Jesus förklarade för judarna att de satte sig till doms. De var så ivriga att bedöma allt och placera allt i ett fack så de kunde ha kontroll. Men den som har stor teoretisk kunskap om Gud utan att personligen känna Gud är sällan redo att revidera sitt eget liv, utan mest upptagna av om de kan hitta något fel som de kan avslöja med sin stora teoretiska kunskap. Gud hade givit Israel barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löftena. De var beklädda med något av den auktoritet i vars kraft Herren dömer över människors barn. Och i Johannes evangeliet så säger ju Jesus att de som blev betrodda med Guds ord kallar Gud för gudar. Efesebrevet 1, vers 18 och 19. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Men även om hans väldiga kraft är verksam i oss, så ska vi inte betrakta andra människor som objekt för vår verksamhet, utan som jämbördiga medarvingar som ska informeras om arvet. Vår kallelse är inte att utmärka oss genom den kraft vi har, för kraftens värde, det måste bedömas utifrån vilken hjälp den blir till för andra människor. Genom psalmisten så vill Herren påminna oss om att om vi har fått någon nådegåva eller auktoritet eller position, så står vi ändå i likhet med alla andra ansvariga inför Gud. Och om Herren kallar dem som betrotts med Guds ord för gudar, så påminner han dem att de måste dö som människor. Ni är alla den högste söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Det betyder intet hur högt uppsatt du varit här i livet. För när dödstimmen kommer faller alla fasader. Tanken på döden borde rycka högmodets fjäderbuske bort ifrån oss. Du är bara stoft som Gud har gjort levande. Vilken ironi! Hur högt en titel eller ett ämbete än har fört en människa, så är hon bara människa och måste dö och stiga ner från åklagarstolen och inta den anklagades plats. Det är sanningen om varje människa. Därför är jag så tacksam att Guds son, Herren Jesus, har tagit min plats. Har han fått lov att också ta din plats i domen? Vi läser vers 8 i Psaltaren 82. Stå upp, Gud, håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk. Ja, dagen närmar sig med hast, då Herren ska hålla dom. Då dåliga domare, dåliga politiker och dåliga församlingsledare ställs till svars för sina handlingar och uttalanden. Gud har uppenbarat sin vilja i sitt ord. Han döljer varken nu eller framtid, och han gör klart för människan att det kommer en dom. I andra Korinthierbrevet 5:10 står det: ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Psalm 82 talar om Guds dom över orättfärdiga ledare, och det Gud har talat, det kommer att ske. Och kanske är det ögonblicket närmare än vad någon av oss tror. Därmed har vi kommit till den 83:e psalmen, som är den sista av de psalmer som författats av Asaf eller hans efterkommande. Eftersom vers 8 talar om Amalek, så kan inte psalm 83 ha blivit skriven på senare tid än under Josafats regering. I första krönikerbok kapitel 4 så talas det om hur amalekiterna utrotades av Simeons barn under Hiskias regering. Och i första krönikerbok 4, vers 42 och 43 står det: och av dem, av Simeons barn, begav sig 500 man till Seirs bergsbygd och Pelatja, Nearja, Refaja och Uziel, Jiseis söner, stod i spetsen för dem. De slog den sista kvarlevan av amalekiterna. Sedan bosatte de sig där och bor där än idag. Så det är inte osannolikt att psalm 83 blev skriven av Asafs efterkommande Jahaziel när landet var hotat under Josafats regering. I andra krönikebok 20, vers 14 står det: då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Sakarja, son till Benaja, son till Jegel, son till Matanja, en levit av Asafs söner. Efter programmets slut så kan du läsa om den historiska händelsen i andra krönikerbok kapitel 20, verserna 1 till och med 31. Och i psalm 83 möter vi hela folkets sinnesstämning under denna kris i Judarike. Vi läser Psaltaren 83, vers 1 till och med 5, en sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig reser upp huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. Det säger: kom, vi utrotar dem, så att det inte mer är ett folk, så att ingen mer tänker på Israels namn. De hatar Gud och angriper Guds folk. Det är alltid ett sammanhang mellan hatet och föraktet mot Gud och den aktiva fiendskapen mot Guds folk. Fienderna väsnas, larmar och skriker. De förbannar och hädar, och nu rasar de mot ditt folk. Därför vänder vi oss till dig. Förbliv inte tyst, Gud. Vi lägger märke till att han ber inte om att få smarta idéer. Han ber inte om att deras krigshär eller andra mänskliga resurser ska bli till hjälp, utan han lägger hela saken fram inför Gud. Fienderna sa ju: kom, vi utrotar dem. Det handlar alltså inte om något mindre än ett utrotningskrig. Och det är många som idag önskar krossa Guds församling eller göra den till ett med världen, så att ingen längre ska tala om Guds vilja och Guds heliga namn. Vi läser verserna 6 till och med 9. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal och Ammon och Amalek, filisterna tillsammans med dem som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn, Sela. Fiendskapen mot Gud och mot Guds folk förenar de ogudaktiga. När fariserna och de skriftlärda hade gripit Jesus och sänt honom till judarnas höga råd för förhör, så blev han därefter fört till Pilatus. Efter ett kort förhör sände Pilatus Jesus till Herodes, som också hånar och gör narr av Jesus. Och så står det i Lukas 23, vers 12: den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varann. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Och det blir början på en ekumenisk rörelse. Innan man fick problem med Jesus hade Herodes och Pilatus varit de bitteraste fiender. Nu satt de plötsligt i samma båt. Fiendskapen mot Gud eller likgiltigheten för Gud förenade dem. Och det är detsamma som sker i verserna 6 till och med 9 i Saltaren 83. Och vi läser från vers 10 till och med 19. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kisons bäck. Dem som förjagades vid Endor och blev till gödning åt marken. Låt det gå för deras ädlingar som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick för Seba och Salmunna, eftersom det säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, likt en eld som bränner skog, likt en låga som svedjer berg, må du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikte med skam, så att de söker ditt ansikte, Herre. Låt dem komma på skam och förskräckas till evig tid. Låt dem blygas och förgås. Låt dem veta att endast du ensam bär namnet Herren, den högste över hela jorden. När Herren reser sig ska hans fiender fly förgäves. Ingen ska undkomma hans rättfärdiga domar. Mer än en ogudaktig har varit tvungen att stoppa upp och tänka när Herrens hand har drabbat dem. Psalmisten ber att Gud ska täcka deras ansikten med skam på ett sådant sätt att de söker Herrens ansikte. Han ber alltså om frälsning för dem. Och om de inte vänder om, trots att Herrens hand drabbar dem, utan fortsätter att håna Gud, då må de komma på skam och förgås. Och stunden närmar sig med hast, då det ska bli uppenbart för hela världen att Jehova, den allsmäktige, treenige Gud, ensam bär namnet Herren. Då ska alla knän böja sig och varje tunga bekänna, Jesus är Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, helt tills basunen ljuder och Jesus kommer på himlens skyar i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt eviga rike. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.